Okej, god morgon allesammans och välkomna till möte denna underbara söndagsmorgon. Och för er som lyssnar på internet så kan det naturligtvis vara år 2064 eller någonting när ni lyssnar på det här. Så vidare. Men för oss som lyssnar live så är det den 1/6/2008. Vi ska börja med bön. Herre, vi tackar dig denna morgon. Tack Jesus att du har gett oss en ny dag att förvalta. En ny dag att njuta av. Att lära känna dig. Men också att göra dig känd för den här världen. Tack Jesus för alla hälsningar vi har hört från olika personer världen över. Tack Jesus för det vittnesbörd som vi hörde. Hej vi ge. Och Jesus, vi är bara så tacksamma för allt det som du gör med oss och genom oss. Herre, vi ber också att de tankar som vi nu delar får bli till välsignelse för våra hjärtan. Lyft upp oss Jesus, tala till oss. Och Herre, vi vet att ditt ord är rikt. Vi vet också att ditt ord är övernaturligt. Vi vet aldrig vad du gör i vårt inre när vi kommer tillsammans och predikar ordet. Tala till oss idag Jesus. Vi ber också för alla de som är bortresta, för alla de som är sjuka, för alla de som är av en eller annan anledning inte var eller kunde komma idag. Var med också dem Jesus. Vi tackar och prisar dig. Amen. I Matteus 24 och den fjärde versen så finns det en uppmaning som Jesus ger primärt till sina lärjungar, men vi i förlängningen är också hans lärjungar och efterföljare. Och han säger så här, att se till att ingen förvillar er. Se till att ingen förvillar er. Och jag tänkte på det här att ibland när allting går bra i livet så kan vi tänka de tankarna att liksom, skulle jag kunna bli förledd? Skulle jag kunna bli lurad? Skulle fienden kunna komma åt mina tankar och mina känslor och så vidare? Men när vi läser skriften och vi tittar på alla de som har gått före oss, alla de som Bibeln kallar för troshjältar, så ser vi att ingen är immun för att kunna bli förledd. Och det finns tre källor i den här världen vi lever i som förleder oss. Först och främst är det naturligtvis Satan själv som är väldigt aktiv. Bibeln säger i 1 Petrus 5:8 att han går omkring som ett rytande lejon för att se vem han kan uppsluka. Och egentligen så i originaltexten så står det vem han kan dricka ner. Ni vet, en varm sommardag när man är urtörstig och så ser man ett glas med någon god dryck och man bara kastar sig över den och dricker upp den. Och på samma sätt så vill han konsumera oss. Han vill dricka upp de troende. Han vill förleda de troende att gå i en riktning som inte är av Gud. Den andra källan som förleder oss, och den är inte att förringa, det är vi själva. Vårt eget kött. Och här tror jag är den farligaste och på något sätt svåraste biten. Att vi litar så mycket på oss själva i det naturliga. Och säger att jo, men det här kan jag. Men vår fallna natur gör att vi så lätt blir lurade. Vi dras in i olika saker. Vi börjar att tänka fel. Vi börjar att ha fel prioriteter i vårt liv. Och det naturliga tänkandet tar över. Och Gud blir på något sätt bara en del av vårt naturliga liv. Det blir tradition. Det blir rutiner. Och på det sättet så kan vi själva lura oss. Och den tredje och sista källan som kan förleda oss, det är denna världen. Denna världens system som är väldigt organiserat och väldigt fint. Och ni vet vad den här världen kan bjuda på när den är som bäst. Tänk på all underhållning och tänk på allting som erbjuds där ute. Det är en väldigt fin och fascinerande värld på något sätt. Och den kommer till oss i ett så vackert förpackat paket. Att gör det här så blir du rik och framgångsrik och allt vad det kan vara. Så vi är i högsta grad föremål för en attack som kristna att bli förledda. Och Jesus visste detta. Så när han talade med lärjungarna så sa han: se till att ni inte blir förledda. Med andra ord, han sa inte att det finns en liten teoretisk, hypotetisk möjlighet att någon av er möjligen någon gång skulle kunna bli förledd. När han säger att det här är i högsta grad en daglig realitet. Och ni måste vara på er vakt för att inte bli förledda. Och vi vill idag tala om, eller runt det här ämnet, att låt oss inte bli förledda. Låt oss inte bli förledda. I Lukas 18, 18 kapitlet och den 8 versen, så står det att ska människosonen, och människosonen är ett av många namn på Messias, Jesus, människosonen, Gud som blev en människa, så han var som oss, och han kallas framförallt i Lukas faktiskt för människosonen. Då står det att ska människosonen finna tro på jorden när han kommer tillbaks? Och det är en sån här, ska vi säga, lite fråga som vi lämnas med. Vi får inget svar egentligen. Det står bara att ska han göra det? Och det indikerar på något sätt att ju längre fram vi kommer, ju mer kommer vi att se av att människors tro på Gud kommer att minska. Och från mitten på 1800-talet så vet vi att på grund av många gånger, jag tror på vetenskapen, men jag menar den här populärvetenskapen, att liksom man har sagt jo, men Bibeln kan man liksom inte tro på, och så vidare, att liksom människans tro har minskat på något sätt, att vi ser på något sätt en attack mot tron. Och vi nämnde häromdagen hur tidigare så tog det flera hundra år för människan att fördubbla sin kunskap. Men för ett antal år sedan så hörde jag att det tar bara 6 år för mänskligheten att fördubbla sin kunskap. Men nu hörde jag häromdagen att nu räknar man med att det tar bara 2 år för mänskligheten att fördubbla sin kunskap. Så med andra ord, kunskapen i den här världen tilltar så enormt snabbt. Och det är så lätt för oss att ersätta den här världsliga kunskapen, eller förlåt mig, ersätta vår tro med en världslig mänsklig kunskap. Och det är ett sätt att bli förledd. Och jag tänkte på hur det står i Hebreerbrevet 11:3, att genom tron förstår vi att världen blivit till genom Guds ord. Att vilken oerhörd enkelhet som präglar vår tro. Genom tron. Och hur kommer tron till oss? Jo, genom att vi hör Guds ord predikas för oss. I Romarbrevet 10:17. Så när vi lyssnar till predikan, då föds tron i våra hjärtan. Och någon säger, men det är för enkelt. Tänk liksom kunskapen. Tänk på internet. Tänk på all information som finns tillgänglig. Men Bibeln säger tydligt att det är inte kunskap, det är inte information, det är ingenting mänskligt, det är ingenting världsligt som är vår räddning, utan det är verkligen den här boken. Och det är tro, tilliten på Gud. Men vi får inte denna tro om vi inte tar till oss den här boken. Och som Pavey sa i sitt vittnesbörd, liksom, att med allt det som händer i hennes liv och i systerns liv, att den här boken som jag vill leva av, det är den här boken som ger liv, ingenting annat. Och i Psaltaren 131 och den första versen så säger psalmisten David någonting så underbart. Han säger att jag umgås inte med stora ting, sådant som är mig för svårt. Och jag tänkte på det liksom ibland, att ibland så tar vi oss vatten över huvudet. Vi vill på något sätt göra saker som är för svåra. Ja, jag måste förstå det här, och jag måste liksom på något sätt begripa allting. Men kungen i Israel, David, han sa att jag umgås inte med ting som är för stora. Med andra ord, jag tar det väldigt enkelt. Jag låter Gud ta hand om de bitarna som jag ännu inte förstår. Behöver jag förstå dem? Gud är kapabel att ge mig insikt på de områdena. Men vi kan göra det ganska enkelt för oss genom att bara ta till oss det som Gud ger oss. Och igår, för de som var med, så nämnde jag lite grann om Johannes kapitel 4. Där den samaritiska kvinnan var vid brunnen och skulle hämta vatten. Och Jesus kommer och möter henne. Och ett samtal uppstår. Och om ni läser det här kapitlet, kapitel 4, så ser ni att det resonemang som fördes mellan den här kvinnan och Jesus, det var ett väldigt intressant resonemang, därför att kvinnan var väldigt påläst. På ett sätt så visste hon väldigt mycket. Hon sa, du är en jude och jag är en samarit. Med andra ord, det är du som har kunskapen om Gud, inte jag. Hon sa, du är en man, jag är en kvinna. Och i den tidens kultur så var det en väldigt stor skillnad. Kvinnorna hade inga rättigheter och möjligheter. Så liksom, fördel till dig igen. Och hon gick vidare på många, många områden. Och tänkte naturligt. Hon tänkte hela tiden naturligt att du är jude, du har tillgång till Jerusalem, du har tillgång till templet. Jag är en samarit, allt vi har där är ett berg, och där tillber vi Gud så gott vi kan. Och det är inte mindre än 9 olika argument i kapitel 4 i Johannesevangeliet som den här kvinnan för fram till Jesus. Men de är alla naturliga argument. Känner vi igen det? Hur vi är naturliga i vårt tänkande. Och vet ni, varje gång som den här kvinnan sa någonting. Ja, men du är jude och jag är samarit. Jesus säger, jaha, okej. Vad är problemet? Gud är inte bara judarnas Gud. Han är också hedningarnas Gud. Du är inkluderad. Men han säger, men jag är kvinna, du är man. Vad är det för problem med det? Här är inte kvinna eller man, Galaterbrevet 3:28. Och hon går vidare och vidare med sina naturliga argument. Och Jesus punkterar ett efter det andra hela tiden. Och så gör han också med oss. Vi har tusentals naturliga argument för varför vi inte kan göra Guds vilja. Vi har tusentals argument för varför just vår situation är så annorlunda och så svår och så omöjlig. Och Jesus har sin lilla andliga nål. Puff, 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 puff. Han punkterar de naturliga argumenten och han för in i vårt liv ett övernaturligt tänkande. Som kommer varifrån? Vårt inre? Nej, från hans ord. Han säger, tro på mig. Tro på mina löften. Jag är alfa och omega. Står det i Uppenbarelseboken 1. Det vill säga, jag är början och jag är slutet. Och han säger, jag är trons grundare och jag är trons fullbordare. I Hebreerbrevet 12 och verserna 1 och 2. Någonstans där. Och jag tänker bara på hur vi blir så lätt förledda av det naturliga tänkandet. Att vi liksom, just det, jag har ju min bok här, jag har ju min bibel, jag har ju tron, men jag måste nog faktiskt lägga undan den och tänka praktiskt, rationellt, naturligt. Och Jesus säger, nej, det är inte så. Puff, puff, puff. Han punkterar argumenten och han säger, här finns lösningen. De övernaturliga tankarna. Och jag vet inte hur det är, men som Jag var på den här resan och uppenbarligen så fick jag träffa så många troende. Och man blir så uppbyggd och på så många områden där man kanske har tänkt naturligt. Och man tror att det här naturliga tänkandet är det enda tänkandet. Med andra ord, det finns ingen annan lösning på den här situationen. Det finns inga andra möjligheter. Och sen helt plötsligt, puff, så punkteras det här naturliga argumentet. Och Gud visar att det finns visst en lösning. Det var ingen omöjlig situation för den samaritiska kvinnan. Jag älskar det här resonemanget som hon förde på något sätt. Att liksom, för det är precis som oss. Hela tiden de naturliga argumenten. Jesus säger, jag är över dessa naturliga argument. Du är på den här nivån. Stoftnivån. Liksom. Det bara ryker. Man är i stoftet och krälar. Han säger, jag är på den himmelska nivån. Jag är människosonen som har kommit ner ifrån Gud. Jag har suttit på faderns högra sida. Men under en liten tid, en liten period i mitt liv, så har jag lämnat denna himmelska boning för att komma till denna värld och bli en människa precis som er. Och punktera alla era naturliga argument, alla era naturliga resonemang. Allt det mänskliga, allt det naturliga, allt det som ryker, stoftet, liksom bort, puff, puff, puff. Och jag vill visa er en ny väg. Och det är denna väg som är den väg som gör att vi inte blir förledda. Därför att när vi börjar att tänka naturligt, då blir vi förledda. Och jag blir så entusiastisk nu att jag hoppar, talar, jag håller mig inte till ämnet, höll jag på att säga, det gör jag. Men jag skulle komma till Kolosserbrevet, det var det som var tanken. Kolosserbrevet är ett ganska litet brev med 4 stycken kapitel. Och det skrevs av aposteln Paulus. Och jag vet inte, en del av er som har läst och är bevandrade i Bibelns värld eller kyrkohistorien, så finns det en term som vi ibland kallar för gnosticism. Och det är egentligen ett ord i grekiskan som betyder kunskap. Alltså det är en slags kunskapstillbedjan. Och en del bibellärare, de talar om att nej, Kolosserbrevet hade ingenting med gnosticismen att göra, för det skrevs för tidigt. Gnosticismen uppstod inte förrän mycket senare. Men jag resonerar inte ens på den nivån, därför att det är en form av gnosticism som Kolosserbrevet har att göra med. Alltså en form av tillbedjan av mänsklig kunskap. Aposteln Paulus kommer till dem och han punkterar, precis som Jesus gjorde, alla de här naturliga argumenten, puff, 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 som den här kvinnan vid brunnen hade. På samma sätt kommer Paulus till kolosserna. Och de hade fått för sig att vi har kunskap. Vi har en kunskap som inte ens apostlarna kan mäta sig med. Vi har verkligen gjort vår hemläxa. Vi vet verkligen vad som gäller. Och vi har haft stora syner och vi har sett änglar och vi har kunskap. Och Paulus säger, jaha, puff, puff, puff. Det är bara naturliga, mänskliga argument. Och vet ni, jag vill bara kort. Nämna 3 olika saker. En grej i vers 4, en grej i vers 8 och en grej i vers 18, samtliga i kapitel 2. Så Kolosserbrevet 2, vers 4, vers 8 och vers 18. Men i vers 4 säger han: med detta säger jag för att ingen ska bedra er med sin övertalningskonst. Har ni någon gång träffat på en person som är vältalig? Någon som kan sin sak? Någon professor eller någon seminarietalare liksom, som verkligen kan lägga ut texten? Det kan låta väldigt övertygande. Och det är intressant, är det någonting jag har upptäckt, det är som att sanningen har en allt mindre betydelse i vår värld. Det är som att om bara någon har övertygande argument, även om de inte skulle ens vara sanna, så är det som att vi är beredda att köpa dem. Och han säger att det har kommit in människor till er, kolosser, och de har en fantastisk vältalighet. Men han säger, var inte imponerade av dem. Därför att det är mänsklig kunskap, det är naturlig kunskap. Och han säger, låt dem inte bedra er. Och i grekiskan är det ett ord som är paralogizomai. Paralogizomai. Och ni kan räkna ut para, det betyder någonting som är parallellt. Vi får ordet parallellt därifrån. Logizomai är i princip där vi får ordet logik. Som andra ord, någon har kommit in ibland er med en parallell logik. Alltså med andra ord, ni har fått av oss apostlar nedlagt en sanning som kommer från Gud, som kommer från Kristus, som kommer från ordet. Och det är det som ni är etablerade i. Men nu har det kommit massa vältaliga, välutbildade, sofistikerade människor, paralogizomai, och fört in en parallell logik som bedrar er. För det är bara mänskliga argument. Och vet ni, jag, aposteln Paulus, har med mig min lilla nål. Puff, puff, puff. Jag punkterar de här argumenten. Det är bara uppblåsta saker. Ni säger att ni har sett och förstått saker, men det här är inte den bibliska grunden. Och han talar om en övertalningskonst lite längre ner i samma vers. Och det här ordet övertalningskonst här i grekiskan, det talar om ett tillfredsställande resonemang. Och man sitter och lyssnar på någon och det är professor C och professor så, och de är ju så fina, de har ju till och med fått Nobelpriset. Hur skulle de kunna ha fel? De kan ha jättefel. Därför att den här världens människor har en annan typ av vishet. Denna världen förstod inte Guds dårskap. Läst första Korinthierbrevet 1. Det talar om hur Jesus kom in i den här världen som en fattig människa, föddes i ett stall, levde liksom ett väldigt enkelt liv, och alla de visa människorna sa, men han kan väl inte vara Guds son, han är ju inte en hög officer som tar hand om den romerska armén och ger Israel sin frihet. Hur skulle den här fattige snickarsonen kunna vara vår frälsare och vår messias? Det mänskliga naturliga tänkandet kan inte mäta sig med Guds vishet. Därför att det står att Guds dårskap, och det är lite så här ironiskt tal, för Gud är inte dåraktig, men Guds dårskap är visare än den mänskliga visheten när den är som bäst. Så han gör den formen av jämförelse. Och vår förväntan är på Gud, att han kan göra vad som helst, när som helst, på grund av sin allsmakt. Det är vad vi tror på. Inte på några människor som har en övertalningsförmåga, som för in en parallell logik som bedrar oss. Och sen i vers 8, måste öka tempot. Ni skulle ha hört den här graduation speaker i Atlanta, alltså examentalaren där. Han pratade något oerhört fort, och han säger, ni tycker att jag pratar väldigt fort, men det är bara för att jag vill hinna med att säga så mycket som möjligt. Men vers 8, så se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, enligt människors stadgar och enligt världens läror, men inte enligt Kristus. Och det här ordet för att röva bort, sulagogego, det betyder att leda någon bort som ett byte, som en krigsfånge, eller att ta gisslan. Som andra ord, den här världens parallella logik har tagit människor gisslan. Vi fattar ingenting. Vi bara sitter där bundna i ett hörn liksom och tror att så här ska det vara. Men vi är faktiskt gisslan. Fienden har tagit oss, bedragit oss, lurat oss och sagt att den här världens vishet, det är allt som finns. Det är bara att ni finner er i det. Men han säger nej, det är inte sant. Jag har en fritagningsoperation på gång. Jag kommer att befria er om ni lär er att tänka rätt. Om ni lär er att tänka i enlighet med detta övernaturliga ord, då ska jag befria er. Så låt er inte rövas bort av filosofi. Vet ni vad ordet filosofi betyder? Vi säger ofta liksom, vi sitter och filosoferar. Det betyder kärlek till vishet. Men inte Guds vishet, utan mänsklighetens vishet. Så med andra ord, jag älskar den vishet som människan har lyckats att samla på sig. Men Bibeln säger att den visheten är inte tillräcklig. Därför det finns en vishet som är så mycket högre och så mycket bättre och så mycket annorlunda. Om ni läser Jakobs tredje kapitel så kommer ni att hitta där en jämförelse mellan den här världens vishet och Guds vishet. Att det är två helt skilda saker. Och han säger, låt er inte imponeras av filosoferna. De som älskar den mänskliga visheten. Utan älska istället sanningen som finns i Guds ord. Och det står i Johannes 8, 31 och 32. Att sanningen, inte filosofin, utan sanningen som kommer från Guds ord, ska sätta er fria. Och mänskliga stadgar talar han om här. Paradosisis. Att alliera sig med denna världens tankar. Så med andra ord, den här världen erbjuder oss ett naturligt tänkande. Och mänskliga stadgar, de har allierat sig med det. De säger, det finns inget annat sätt att tänka. Så jag tänker också tänka som alla andra. Och ni vet, när man är ute och talar med människor och man kommer in på trosfrågor. Alla tycker att de är så visa och så unika. Du, så här har jag tänkt. Det är väldigt unikt. Få höra vad du tycker. Och sen säger de exakt samma sak. De har precis samma argument, kanske med lite olika vinkling. Varför? Jo, det är för att det är samma källa. Det är denna världens naturliga tänkande. Det är denna världens parallella logik. Inte Guds logik, utan logiken som finns i den här världen. Och det är mänskliga stadgar. Men vi allierar oss inte med den här världens tänkande. Vi allierar oss med Kristi sinne. Filipperbrevet 2:5 och första Korinthierbrevet 2:16. Det är det som vi tänker i enlighet med. Och sen världens läror, fortfarande i vers 8. Ett grekiskt ord, stoikion, som betyder som är någonting som är propert arrangerat. Propert arrangerat. Och är det inte precis vad den här världen är? Propert arrangerat. Det vill säga, allting är så väl förpackat. Reklamen på TV liksom. Wow! Hur kunde jag leva utan den här produkten? Jag visste inte att mitt liv saknade just den här lilla produkten som jag just nu måste köpa, för att där finns tillfredsställelsen. Och så luras vi att tänka hela tiden. Världens läror. Någonting som ser så propert arrangerat ut. Men det är bara bedrägligt. Och sen det tredje och sista, vers 18. Så får vi en uppmaning här från aposteln Paulus. Låt inte segerlönen tas ifrån er av någon som har sin lust i ödmjukhet och ängladyrkan. I saker som han aldrig har sett. Och till ingen nytta är uppblåst i sitt köttsliga sinne. Och låt inte segerlönen tas ifrån er. Det är inte bara det att vi har blivit frälsta av nåd. Men Gud har också sagt att den som vänder sig till hans ord har en evig belöning att vänta. Vi vet inte exakt vad det innebär. Men vi vet att det på något sätt i evigheten kommer att innebära en förhöjd livskvalitet. om man kan uttrycka sig i sådana termer. Och det är någonting som vi inte ska vara upptagna med, liksom, undra vad jag ska få för kronor och juveler liksom, och bära i evigheten och visa vad jag har åstadkommit i den här världen. Det är inte det, men det är någonting som Gud ger till dem som älskar honom och hans ord och följer honom och blir hans lärjungar, som gör att vi på något sätt kommer att tycka om evigheten ännu mer. Alla kommer att vara glada därför att har vi Jesus i vårt hjärta så är vi födda på nytt och vi är hos Gud. Men att det finns någon form av belöning som Gud har lovat. Och han säger, låt ingen ta detta ifrån er. Och här har vi ett ord i grekiskan som är ett sammansatt ord. Det ena är en preposition som betyder ner och det andra är ett ord som betyder en medlare. Vet ni vad medlare är? Någon som kommer in emellan och liksom för vår talan, som en domare ungefär. Så med andra ord, han säger, låt ingen i den här världen komma ner i era liv, in i er situation och bli medlare. Med andra ord, jag har en relation, en personlig relation med Jesus Kristus och hans ord. Och jag älskar den här relationen. Jag hör från Gud. Jag är född på nytt. Jag har den helige ande boende i mig. Och jag umgås med Gud. Men så helt plötsligt så kommer någon med sin parallella logik och sitt naturliga tänkande och vill bli en medlare. Vet du, det är bra att du tror på Gud. Det är jättebra att du går i kyrkan. Men jag tror att du behöver balanseras lite grann. Du behöver få lite så här perspektiv på tillvaron. Så någon medlare kliver in i vårt liv och står mellan oss och Gud och ger oss mänsklig, naturlig kunskap. Som Gud säger, det är inte bra. Han säger, puff, puff, puff. Den samaritiska kvinnan, kolosserna, naturligt resonemang. Gud säger, nej, 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 nej. Inte det. Inte de här tankebyggnaderna. Och han går vidare här och säger att de här människorna, de har sin lust i ödmjukhet. Och det betyder en självpålagd ödmjukhet. Inte någonting som kommer av Gud. Gud gör oss ödmjuka. Därför att han för oss genom olika situationer i livet. Och han gör ett verk i vårt hjärta. Och det tackar vi honom för. Men det här är inte den typen av ödmjukhet. Det här är den här, titta hur ödmjuk jag är. Titta hur tyst och fint och mjukt jag pratar. Och hur snäll jag är vid alla människor. Och hur tolerant jag är. Och hur duktig jag är. Och hur svensk jag är. Därför att det var någon som sa att svenskarna, de älskar att vara snälla. Men det räcker inte med att vara snäll i denna värld. Gud är också intresserad av sann ödmjukhet. Att han gör ett verk i våra liv. Han gör någonting. Inte någonting själv på. Jag kan säga jag själv svensk. Därför kan jag skälla på svenskan. Om någon undrar. Lustig ödmjukhet, självpålagd ödmjukhet, kulturella saker, traditionella saker. Titta vad duktig och fin. Men Gud är trofast. Och han är den som gör sitt verk. Och jag tänkte på hur vi ska inte låta oss bli förledda. Om Gud ger oss ett löfte som han gjorde till Josef. Josef var drömmaren. Och hans bröder tog honom för de var avundsjuka. Och de sålde honom som slav till ett främmande land. Och han kunde ha sagt i sitt stilla sinne. Ja, vilken jobbig Gud jag har följt. Nu sitter jag i fängelse. Nu har jag det eländigt här. Nej, han litade på Guds löfte. Och vet ni, han var ensam när han gick till Egypten. Men några hundra år senare så hade det kommit en Mose som ledde dem ut ur det här landet, in i löfteslandet. Och de var ett par miljoner människor när de lämnade Egypten. Josef kom ensam. Det är ingen dålig missionsverksamhet. Komma ensam till ett land och sen komma ut som ett par tre miljoner människor. Vilken fantastisk frukt. Och det intressanta är att när Israel gick ut ur Egypten, gick genom Röda havet, in i löfteslandet, så står det någonting väldigt intressant. Och jag avslutar med det här nu, jag lovar. Josua 24, vers 32. Josua 24, 32. Att de hade med sig någonting när de gick ut ur Egypten. De hade med sig Josefs ben. Och det låter lite så här, reliker liksom, går omkring med en låda med skelett, skramlar liksom. Josefs ben. Skrammel, skrammel. Men det var Guds trofasthet. Att han kallade inte honom in i den här situationen för att lämna honom där som att liksom, jag har väl ingen tanke om att välsigna ditt liv. Jo, han var så trofast att hans ben, efter att ha varit död i flera hundra år och sett flera generationer komma efter honom, så lovade han honom att han skulle komma tillbaks till det land som han hade lovat honom, och han skulle få bli begraven där. Men han kom inte, benen kom inte ensamma och skramlade, utan de kom med ett par miljoner människor som var hans frukt. Och de gick in i löfteslandet och blev välsignade. Och de blev den nation som Gud så småningom lät profeterna uppstå i. Skriften blev given till dem, och så småningom föddes Messias där och blev till hela världens frälsare. Tänk vilken trofasthet Gud ger oss. Låt oss inte bli förledda av naturligt tänkande. Låt oss istället bli uppbyggda av Guds övernaturliga tänkande. Puff, puff, puff. Han tar hand om alla argumenten och han säger, wow, Josefs ben gick över Röda havet hundratals år senare. Jag är trofast. Om jag kallar er i första Thessalonikerbrevet 5:24, då ska jag också, vadå, göra det. Det är Guds natur. Så Jesus sa, låt er inte bli förledda i den här världen av naturligt tänkande. Låt ingen parallell logik komma in. Uppblåsta naturliga människor med sin självpålagda ödmjukhet. Nej, utan håll er till hans ord, för att det är sant. Och han ger oss allt vi behöver. Och segerlönen ska inte tas ifrån oss. Amen. Tack Jesus för de här tankarna. Och tack för din trofasthet. Välsigna oss idag Jesus, då vi går i ditt namn. Amen.